Nu vill jag ju understryka att vi inte uppmanar någon till kannibalism i den här podden. Det är bara ett teoretiskt resonemang. Men om det absolut inte finns något annat att äta, då kan det alltså vara en sista utväg att ta en tugga av en kompis.
Mm, men hoppas att han är död då. Ja, eller ja, ja.
Vilken del av min kropp hade du valt spontant?
Underarmen ser god ut, tycker jag.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack.
Och såklart ni som lyssnar. I det allra första avsnittet vi spelade in av den här podden inledde du med att säga en grej som verkligen fick mig att studsa. Det gör du ju ofta. Men det var inte bara jag som hajade till över det här uttalandet.
Det är ett totalt normalt tillstånd att ha ont i magen.
Så det... va?
Jo, men alltså, ja. Vi är ju inte skapade för att vara lyckliga och tillfreds, liksom. Det är
lite naturligt. Vänta lite nu. Det måste väl vara hela målet på att leva, att man ska vara lycklig och tillfreds?
Ja, för oss, ja, men inte för evolutionen. Den skiter i det.
Så där har jag aldrig hört en läkare prata förut.
Jag är ju inte patientläkare, jag jobbar ju på labbet och jag är biolog och lite sånt där annat. Så att jag har lite kanske annan syn på saker och ting.
Det fortsätter att strömma in frågor som har med magen och tarmen att göra. Så uppenbarligen är våra lyssnare nyfikna på att få höra mer av dina tankar. Oavsett om de kommer från labbet eller biologin. Första frågan kommer från Nassim.
Hej Agnes, jag har en fråga till dig. Vad är egentligen magknip? Och är det på något sätt farligt?
Så vitt jag vet så vet man inte varför man får ont i magen, utan det har ju att göra med att det finns känselkroppar i tarmväggen, och när tarmen, det kommer stora luftbubblor och sånt där, så kan det göra ont om det drar i väggen och sånt där. Men jag tänkte, det måste ha hänt någonting sen jag läste för evigheter sen. Så jag mejlade faktiskt en kollega, en professor, Magnus Simrén. Han är expert på just ont i magen. Han är expert på något som heter IBS, Irritable Bowel Syndrome, som kännetecknas av att man ofta har ont i magen. Och han har ett stort labb och de har mätt ont i magen på alla olika sätt. Men han sa faktiskt också att nej, alltså, man vet egentligen inte mer än att det är smärtreceptorer som sitter i tarmväggen. Och ibland så får man ont. Sen finns det naturligtvis specialtillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom, där man har jätteinflammation och blod, och så man kan ha tarminfektioner som Shigella och Campylobacter, får vansinnigt ont i magen. Men nu pratar om det här vanliga.
När det kniper till lite.
När det kniper, ja, precis. Exakt. Och det vet man faktiskt inte.
Är det farligt?
Nej, det kan det ju inte vara. Vi sitter ju här idag och har haft magknip alla av oss.
Med hjälp av den klassiska låten från Sällskapsresan reser vi vidare mot en fråga som jag tror att många har funderat på. Det är signaturen Hill som skriver: hur kommer det sig att det är så mycket vanligare med magsjuka och diarré just när man åker på semester?
Det är för att, ja, inte om man åker till Motala på semester får man inte diarré, utan det är om man åker till länder där det finns jättemycket bakteriella tarminfektioner. Och det kallas då turistdiarré. Det är ju lite imperialistiskt eller synsätt att det är vi som får det här när vi är turister. Men det är klart att folk som bor där nere, de har ju större problem, för de får ju de här som barn. Och för när jag var ung så var ju den vanligaste dödligheten i världen bland barn var ju diarrésjukdomar. Så att det är ju, men det är det inte längre, för då har man kommit till rätta med delvis. Men det är då, den vanligaste heter ETEC. Det är en variant av E. coli som är en vanligt tarmbakterier, och alla har vi E. coli. Men det här är en särskild, den har plockat upp en liten genetisk bit som den har små sätt där den kan sätta sig på tarmslemhinnan och så pumpa ut ett toxin, ett gift som gör att tarmen börjar gå baklänges, ska man säga. Alltså den ska normalt ta upp vatten och salt, men då kör den åt andra hållet istället, så den sprutar ut och får man så här vattniga diarréer. Och det är ju det här sättet som den här bakterien sprider sig på då. Och sen så kommer det ut i vattendrag, och så har man inte separation mellan vatten och av, eller avlopp och dricksvatten, utan andra dricker den och sådär. Sen har vi då sånt som man får i sig ofta via mat, salmonella, shigella, campylobacter då. Så att det är därför man får diarré.
Att man utsätts för andra bakterier?
Ja, alltså diarré, patogener. Patogener är en sjukdomsframkallande mikroorganism. Och vi har ju inga sådana kvar. Vi har campylobacter. Det är våran stora bakteriella.
I Sverige?
I Sverige, ja. Och den kan man ju få om man äter kyckling, som väldigt många kycklingar har det där. Men sen så dör ju den när man tillagar. Men om man då har haft något som har kommit i kontakt med den råa kycklingen och så får man i sig det där igen, så kan man få campylobacter. Vi har också en som heter EHEC, enterohemorragiska E. coli, ganska farlig, men ovanlig. Den finns hos kor då.
Finns det någonting man kan göra för att skydda sig när man då ska åka iväg på sin hett efterlängtade semester någonstans?
Ja, det är att inte åka dit då, utan istället åka till Motala eller
Ja, men det är väl inget alternativ om man nu vill åka och lägga sig och steka.
Nej,
på
men det ska man inte göra, för det går en massa koldioxid och så här, utan då åker man till en ställe där man kan slippa både diarrépatogener och att generera 1 ton koldioxid i onödan.
Jag tror att nästan alla som lyssnar på den här podden har obehagliga minnen av krånglande mage på semester. Jag har ju varit vegan sedan mitten av 90-talet, och mitt värsta minne, det är från när jag var i Grekland och råkade beställa in vinbladsdolmar med köttfärs. Jag trodde att vinbladsdolmar alltid var helvegetariska, dolmades, dolmades. Men det här var tydligen någon sorts lokal specialitet. Jag blev så sjuk, Agnes, alltså jag är helt utslagen. Och då tänker jag att, kan det vara så att min mage har tappat förmågan att ta hand om kött?
Nej, utan den var ju infekterat kött det där, förstås. Den hade, ja, det var någon äcklig diarrépatogen där.
För där har jag ju snackat med många vegankompisar om att men vi tål inte kött längre. Men det är, så är det inte?
Nej. Utan det var ju naturligtvis att de där hade stått ute där på disken och växt till olika saker i den.
Mm. Kanske får åka till Motala nästa gång då.
Ja.
Jag vet ju att det inte är nyttigt, men det här är nog ett av mina favoritljud i hela livet, när en iskall långburk öppnas och hälls upp. Och det leder oss till nästa fråga som kommer från Frans. Hej Agnes, jag kan dricka hur många öl som helst utan att bli mätt. Men om vi vänder på det, finns det någon mat som mättar mer och längre än annan? Frans.
Från början så räknar man ju liksom, vad finns det i en potatis, vad finns det i en, ja, vad finns det för näringsämnen, socker, kolhydrater och sådär. Men sen kommer man på att alla kolhydrater bryts ner till socker som kommer i blodet sen. Men beroende på om man äter rent socker eller stärkelse eller fiber, så tar det olika lång tid. Och då kom man på det här att det är väldigt bra om man äter saker som man inte får så snabb liksom höjning av blodsocker. För vad som händer då, det är att då genast kommer det en reaktion, man bildar hormonet insulin, för man ska stuva undan det där sockret då. Och så blir blodsocker normalt. Men då kan man bli hungrig igen sen ganska snabbt. Men om man äter sådana här som tar väldigt lång tid att som pytsar ut socker lite grann då och då, så håller man sig mätt längre. Och då finns det en sån här tabell. Då börjar man ju göra sån här försök man gav folk. Och då var socker, vanligt rörsocker, det var referensen, det var 100. Och sen så, något av det första man upptäckte var att kokt potatis, ja det innehåller ju inget vanligt socker, men man fick lika mycket blodsocker när man åt en kokt potatis som när man åt socker. Oj då, ja. Och då kom man på att den bryts ner då, den här stärkelsen till socker. Och sen höll man på där. Vitt bröd går också ganska snabbt, men däremot om du tar sådana här surdegsbröd och sådär, så tar det mycket längre tid. Och det som tar längst tid att omvandlas till socker, det är kikärtor av någon anledning. Så att det har lägst sånt här glykemiskt index, det är 15 då, och socker är 100, och vitt bröd också ungefär 100 då. Så att om man äter kikärtor då, eller hummus och sådär, då håller man sig väldigt länge på det. Men i andra änden, det är det mest intressanta av alltihopa, där finns öl, och öl ger alltså snabbare blodsockerökning än socker. Så att om du dricker ett glas med socker i vatten och jämfört med ett glas öl, så får du en snabbare blodsockerhöjning med ölet, och därmed får du också en snabbare insulinsvar på det här, och då blir du hungrig igen. Och när jag läste om det här, då förstod jag hur folk kunde sitta det finns ju folk som kan dricka 10 öl liksom. Det går ju inte att dricka.
Ja, det stoppar ju inte för vissa.
Nej. Men det borde ju egentligen vara omöjligt, för att de räknar ut det där så är det ju fruktansvärt mycket kalorier. Men det är ju detta att du blir hungrig igen. Liksom, de bara slinker undan på ett fantastiskt sätt då.
Så om jag vill hålla mig mätt länge, då är det inte öl, utan då ska jag äta en burk kikärtor.
Ja,
och lite
inte burk.
Surdegsbröd.
Ja, just det. There's been a lot of confusion about gluten lately. People saying that gluten is the cause of cancer, gluten should be avoided, gluten can make your dick fly off, but let's set the record straight. Make your dick fly off?
Det här var hämtat från den tecknade satirserien South Park, och även om det kanske inte får snoppen att flyga av som de sa i klippet, så är det fortfarande, trots allt du har sagt, många som oroar sig väldigt mycket för gluten. En av dem är Emilia som skriver: "Hej, jag älskar er podd." Det är roligt att höra. "Snälla Agnes, hjälp till att reda ut detta. Jag hör och läser att gluten skapar inflammation i kroppen för alla, det vill säga inte bara skadar vid celiaki. Stämmer det att man bör utesluta gluten för att läka sin tarmslemhinna? Tack snälla, jag är så rädd för gluten."
Ja, stackars Emilia. Nej, det stämmer inte. Men alltså, det som är irriterande, det är att jag har ju faktiskt forskat på det här och sysslat ganska mycket med gluten och eller celiaki och liknande saker. Det kom ju någon artikel där man påstod att liksom gluten i sig själv kanske kan irritera själva tarmslemhinnan. Det var väldigt inne teori på 70-80. 80-talet, kanske 90-talet. Så. Men så är det inte, utan det är immunsvaret, och det är bara ett immunsvar hos de som har celiaki som ger den här sjukdomen celiaki. Och det är kanske 1%, 2%, men om du inte har det immunsvaret så har du inte celiaki, och gluten är helt ofarligt. Men det är ett enormt tjat om detta, och de här de håller på att skriva sådana här kokböcker och inflammation hit och dit och så vidare. De vet inte vad inflammation är, kan jag säga.
Alltså, när jag nämnde för dig att min kompis Kalle brukar kalla mig för glutensvålen eftersom jag äter så mycket vitt bröd och öl och sånt, så blev jag väldigt glad när du sa att jag kunde fortsätta med det. Men det kanske ändå inte är fel att variera sin kost lite grann.
De hade någon sån här börsäftigt råd att man skulle äta man skulle inte äta samma sak till frukost och sådär. Men herregud, alla människor, i alla fall som jag känner, äter samma sak till frukost varje dag. Det gör i alla fall jag. Och då ska man hålla på och tänka på att man ska variera. Så vad är det för fianteri? Det finns ju naturligtvis ingen grund för det. Men självklart, om du bor i ett land då där man bara har en stapelvara, man säger kassav eller majs. Det kan ju råka bli så att den här kanske saknar något. Så att om du exakt bara äter kassavagröt, att liksom det inte är bra. Men vi bor ju i detta fantastiska hörn av världen där potatisen sen 1700-talet var vår stapelvara. Och potatisen har ju mirakulöst nog visat sig, den är så fantastiskt sammansatt, så att den kan du faktiskt i princip äta bara potatis. Då.
Att jag bara skulle äta potatis?
Ja, i alla fall. Eller kanske dricka lite mjölk till eller sånt där. Så irländarna till exempel, de åt ju nästan bara potatis i slutet på 1800-talet. Och då
hade de inte lite sill till?
Nej, det tror jag inte.
Bara potatis?
Ja, och det var, jag läste någonstans att en vuxen man åt 2 kilo potatis i princip. Och sen blev det ju missväxt och då blev det ju svält och så.
Men det visste inte jag att potatisen var en sån nu. Mirakelprodukt.
Nej, och det är naturligtvis eftersom stackars potatisen fick ju så dåligt rykte när den hade ett högt GI. Så att då blir ju den skammad.
Det känns rätt konstigt. Det gör inte ont, men såklart är det inte en särskilt härlig upplevelse att få massa vatten inpumpat i stjärten. I alla fall inte så här första gången. Men det går rätt bra. Vattnet kommer i alla fall ut igen.
Då kör vi en gång till. Släpper jag på vattnet här igen.
Det här var en bit av ett inslag från Sveriges radioprogrammet Kropp och själ 1993 om ett intressant fenomen som vår lyssnare Lena tar upp. Hon skriver: "För 20 år sedan var det många svenskar som höll på med tarmsköljning. Själv tyckte jag att det verkade mycket suspekt. Hur kommer det sig att det blev så populärt?" undrar Lena i Säter.
Ja, det var en influencer som skrev. Det hette inte så på den tiden, men det var sån här, den här hälsofreaksen. Alltså, det är ju absolut inget nyttigt och till och med farligt. Alltså, då dör det faktiskt folk av vattenlavemang för att Om du är lite känslig och sprutar in så himla mycket vatten så kan du få liksom fel på salt- och vattenbalansen. Alltså det ska man ju absolut inte syssla med.
Men tanken är på något sätt att tarmarna ska renas.
Ja, men det är ju så dumt. Hela tarmarna är ju till liksom, det är ju en avfallsstation liksom. Eller är det som att gå och spola soppinken då liksom? Vad är tanken? Jag menar, tjocktarmen är ju där du förvarar det som liksom du inte kunde ta upp och som är restprodukter och sen så bajsar du ut det liksom. Det är ju det som är liksom poängen. Varför ska du skölja ut det liksom? Du kan ju vänta och sätta det på muggen istället.
Jag minns att min kompis familj hade en sån här tarmsköljningsmaskin på toaletten.
Oh,
när han var liten. De kallade den bara för apparaten. Men det var pappan i familjen då som menade att det är nyttigt att skölja bort ost och annat gammalt skräp som fastnar i tarmfickorna. Kan det inte ligga någonting i det?
Nej.
Noll.
Noll.
Mm. Han satt där och tryckte upp att den helt i onödan.
Ja. Låt den här tarmen vara i fred där så fixar han nog det hela.
Nu var det länge sedan jag hörde talas om någon som höll på med just tarmsköljning, men den här tanken om att kroppen måste renas, den lever ju allra högsta grad kvar.
And today we'll be talking about the detox diet.
Green tea detox.
Daily detox is great.
So today I'm going to show you how to make my natural belly slimming detox water.
Armpit detoxing!
Här hörde vi en mix av reklam för olika detoxkurer. Finns ju ganska gott om sådana. Och just det här har vår lyssnare Henrik tagit fasta på. Hej Agnes! Jag tycker mig vara omgiven av en enorm detoxvurm. Med jämna mellanrum, helst ofta, upprepas jag att rensa ut gifter, slaggprodukter och parasiter. Detta ska ske genom olika detoxkurer som kan bestå av örter, salter med mera. En läkarkompis till mig, som har lång erfarenhet av både homeopatisk och modern medicin, hävdar att det här är strunt och pengarna är skön. Vad anser du? Kan vi rensa ur vårt tarmsystem och behöver vi ens det? Henrik.
Vi rensar ju tarmen genom att bajsa. Det är ju en underbar detox, liksom. Och blodet detoxas ju av njurarna och så blir det kiss. Så att alla saker som inte ska vara i blodet, så kallade slaggprodukter, de utsöndras ju då via njurarna då. Du äter och så tar upp då näringen, då kolhydrater, fett, proteiner, och så skeppas den ut i alla celler och så använder de det till förbränning för att generera energi och i viss mån också bygga upp grejer som har som behöver lappas och lagas på. Så här. Och sen så blir det grejer över då, till exempel en del kväve då för att det finns i proteiner och det ska ut. Det är en typisk slaggprodukt och den bildar någon som heter urea, urinämne. Och det kissar vi ut då. Så att det är som man blir av med den slaggprodukten. En annan slaggprodukt kan man säga är koldioxid då. För vi bränner ju socker och sånt där med hjälp av syre. Och så blir det koldioxid och vattenånga. Och det andas vi ut då via lungorna. Och något annat bildas ju inte. Liksom. Ja, det kan bildas lite urinämne. När man bryter ner DNA eller RNA så här, det går också via njurarna då. Sen förstår jag inte vad det är mer som ska liksom ut då. Men just örter och växter och så, de innehåller ju ofta grejer som är lite så här halvt giftiga. Det är därför vi har i levern till exempel olika enzymsystem som bryter ner lite så här komplexa molekyler då, som man gärna har i olika växter och så här. Och så avgiftar de då, så kissar ut dem så småningom i små bitar då. Så att äta mer örter, då får du mer potentiellt giftiga grejer som du måste utsöndra.
Men hur kan detta växa sig så stort?
Ja, det är förfärligt. Alltså det är antagligen för mycket pengar och för mycket tid idag. Det finns ju en sån här felaktig tro att om många säger samma sak så är det rätt. Det är konsensus. Det är en väldigt dålig metod. För att alla såna här charlatangrejer bygger på att alla sitter och skriver av varandra hela tiden. Och så låter det ju väldigt konsistent, alltså likadant och sådär. Då kan man lätt tro att det ligger någonting bakom, men det gör det absolut inte.
Nästa fråga kommer från vår lyssnare Jon som skriver: när jag var yngre och tvingade springa runt i elljusspåret fick jag nästan alltid håll. Kändes som att halva klassen klagade på håll och sprang och höll sig i sidan. Nu i vuxen ålder hör jag aldrig någon snacka om håll. Var det bara något vi hittade på för att få slippa springa, eller är det en vanligare åkomma när man är ung? Först och främst, vad är håll?
Ja, håll är ju när man får ont i sidan, liksom inne i, inte i muskeln, utan liksom, det känns ju som då i tarmarna ungefär. Mm. Oftast på vänstersidan, men ja. Sen är frågan, vad exakt är det som gör ont? Där fick jag också kolla upp här då, för då pratade jag med den här experten på ont i magen, IBS då, och han sa ju också då att nej, men alltså vet ju inte, man vet ju inte vilka strukturer det är, om det är tarmen, eller det kan faktiskt också ju vara senor, alltså vi har ju en diafragma, ett mellangärde precis ovanför där, det vi andas med, vi drar ju ner det när vi ska andas in och så släpper man det när man andas ut. Så det kan vara liksom, hela tarmpaketet sitter ju i något som heter tarmkexet. Liksom,
vad heter det?
Tarmkexet, K-A-X.
Ja, och det låter som en laxeringsprodukt.
En detox, ja. Tarmkexade. Ja, och där går liksom blodkärlen ut och allting och så en hinna då. Ja, då kan ju mycket väl vara så att det på något sätt det drar i de här om han springer till exempel. Alltså det är bara en gissning, men det är ingen som vet.
Det är ingen som vet.
Nej.
Det tycker jag är så fascinerande. Ja. För min tro är ju att läkarvetenskapen vet allt, men det framgår ju här i podden att det finns många områden som man ännu inte har penetrerat.
Ja, och det är ju en av de vanligaste skillnaderna mellan vad vanligt folk tror och hur det är som läkare. Att man vet att läkarvetenskapen kan ju bara pyttesmå områden, och det är bara de områden där man har symptom som är farliga och helst också ska kunna gå och åtgärda på något sätt. Man typ exempel hjärtinfarkt. Vet du hur mycket som helst om hur hjärtat styrs? Och det skrivs ju och exakt hur liksom impulsen kommer och går där och hur hjärtat pumpar. Och det. Så det skrivs så mycket. Men så andra grejer som är håll då, det är liksom, man får ju inte infarkt av det, man dör ju inte av det.
Och då förblir det outforskat.
Ja, visst. Precis. Och vi kan ta sådana som blindtarmsinflammation då, som är egentligen blindtarmsbihanget. Det är ju jättevanligt. Men då knipsar man ju bort den här när den blir inflammerad. Så det är ingen som vet varför. Alltså, den är ju en utskott till första delen på tjocktarmen. Så det finns ju mycket bakterier där i själva tjocktarmen och sånt där, och bakterieprodukter och så där. Men så det finns ju alla möjligheter att det ska kunna vara inflammation där jämt, men det är det ju inte då. Så blir det rätt vad det är. Och den blir liksom, det är ju ingen som vet, till exempel.
När jag var en sån här ung joggare och sprang omkring så fick jag råd att plocka upp en sten och krama den hårt i handflatan om jag fick håll när jag sprang. Och jag får mig att det oftast hjälpte. Och det undrar jag, är det placebo eller handlar det om att man kan flytta smärtan från en del av kroppen genom att se till att man får ont i en annan?
Om man till exempel slår sig någonstans, då gör man ju ofta så att man gnider ju där, det gör man ju spontant. Och då kommer det in de impulserna, och de kommer ju från samma område. Och då kan det ju bli så liksom att hjärnan så att säga tona ner de här smärtimpulserna, för då kommer en massa andra, den här liksom beröringsimpulsen och så. Så det är inte helt omöjligt. Alla som det är sensoriska, så nervimpulsen går in till hjärnan med information om hur saker och ting känns. De ska ju in och sorteras liksom. Så att om du, till exempel om du stoppar en handen i kallt vatten, då känns det ju som den andra är varm liksom. Den har ju inte ändrat sin temperatur, men det beror ju på att förstås allt går in till ett ställe, en central, och där jämförs ju saker och ting och så här. Så det är ju inte alls omöjligt att kroppen känner, jaha, här har vi håll, men...
Nu gör det väl ont i handen också, för han håller på att krama en sten.
Ja, eller också, ja, det behöver inte ens göra ont kanske, utan det kan vara en annan sensation liksom.
PS, populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går runt och undrar i smyg, så har ju vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för de teman som dyker upp. Och en av grejerna som svenska folket verkar väldigt nyfikna på när det kommer till magen och tarmarna är: när tarmen åker ut, vad betyder det?
Usch, ja. Prolaps heter det. Det är som den kränks ut och in som en strumpa liksom. Det är ju inte helt ovanligt. Och en del slags människor får det om och om igen, och de kan peta in den och sådär. kan man ju operera så att det där inte ska hända då.
Är det här någonting som dyker upp senare i livet eller kan man få det som ung?
Det finns säkert medfödda tillstånd när man har svagare vägg och sånt där. Men annars är det ju typiskt sånt som händer när man blir äldre då.
Jag studsade över att det var en sån vanlig sökning för att jag bara stött på det här en gång. Det var när jag sommarjobbade på ett äldreboende som 20-åring. Mm. Och där var det en stackars dam som hade väldiga problem med att tarmen ploppade ut. Mm. Hängde som någon sorts svans. Och jag minns att hon hade en upplåsbar ring hon fick sitta på för att det inte skulle göra ont. Mm. Och så var man tvungen att ta på plasthandskar och hjälpa henne att ploppa in den. Och jag tyckte så synd om henne. Förutom att det var obehagligt så verkar hon tycka att det var väldigt pinsamt. Mm. Varför blir det så? Jag menar, tarmen borde väl fatta att den ska stanna kvar i kroppen?
Mm. Men det är inte tarmens fel, utan det är musklerna runt som har inte fattat att de ska hålla sig i gott skick. Du kan ju få prolaps av vagina också, av slidan. Så livmodern åker ut. Alltså hela det där åker också baklänges så.
Är det det som kallas framfall?
Ja, precis.
Och vad kan man göra för att undvika det? För det vill vi väl alla, att bara våra slidor och ändtarmar ska vara där de är tänkta att vara.
Låt dem bli hosta. Nej, jag bara skojar. Ja.
Du kan inte skoja i det här läget.
Ja, nej, det är tyvärr. Det är väldigt tråkigt om man råkar ut för detta. Och då får man ju försöka uppsöka sjukvård och be dem om de kan fixa till det där så att man stagar upp det där.
Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives and we've got to eat.
It means we should eat the dead.
That's right. We should eat the dead.
Här hörde vi ett klipp från filmen Alive där överlevarna efter en flygkrasch i Anderna tvingas börja äta sina döda kamrater för att överleva. Det är fruktansvärt hemskt. Men det här leder oss raskt över till det här avsnittets troligtvis mest uppseendeväckande mejl. Det är signaturen Lydia som skriver. Är du beredd, Agnes?
Ja.
Obs, det här är absolut ingenting jag funderar på att göra, men frågan dök upp på en AV och ledde till en ganska vild diskussion. Kan människokroppen bryta ner människokött?
Ja, det är klart ingen annars skulle inte kunna det liksom. Jag menar, vårt kött är ju ingen större skillnad mot kokött eller kaninkött eller griskött eller något annat kött. Det är säkert utmärkt näring. Sen att vi av kulturella skäl och så tycker det är avsevärt och kanske kräks och sådär. Det är en annan sak. Men det är inget fel på kvaliteten så att säga.
Nu vill jag ju understryka att vi inte uppmanar någon till kannibalism i den här podden. Det är bara ett teoretiskt resonemang. Men om det absolut inte finns något annat att äta, då kan det alltså vara en sista utväg att ta en tugga av en kompis.
Mm, och man hoppas att han är död då. Ja, eller ja, ja.
Vilken del av min kropp hade du valt spontant?
Underarmen ser god ut tycker jag.
På tal om nödsituationer så verkar det vara många som undrar hur länge man klarar sig utan att äta och dricka.
Dricka brukar man ju säga 3 dagar. Äta kan man ju klara väldigt länge. Så det är ju veckor. Det beror precis på vad man har för hull från början. Men det är ju många, många veckor.
Så det är drycken som är det kritiska?
Just det.
Mm. Och 3 dagar, det är inte längre?
Nej. Men man behöver inte dricka så mycket, det här hysteriska nu, att man ska dricka en liter. Så att det räcker ju med kanske ett par deciliter. Särskilt om man då ska man ju absolut inte salta på den mat man inte har. Då, för att då måste man ju ha vatten för att bli av med det saltet. Men annars så minimum för att få ut de här berömda slaggprodukterna är ju kanske 5-6 deciliter vätska som måste ut så att säga. Och då, om du inte äter något, då måste du ju ta det i form av vatten. Men om du äter, då får du i dig betydligt mer än så. Så att då behöver du egentligen inte dricka. Utan man måste dricka så pass mycket som vi ändå gör. Det beror ju på att man saltar och då krävs det vatten för att få ut det saltet då. Men annars klarar man sig på kanske 4 deciliter vatten per dag eller sånt där.
Myter och missuppfattningar.
Precis som med alla andra ämnen vi tar upp verkar det finnas mängder av myter och missuppfattningar när det kommer till magen och tarmarna. Är det någon särskild du vill lyfta fram och slå hål på?
Ja, gärna det. Men hela den här fåniga saken som man håller på med idag, man tror att man ska hålla på och vårda tarmfloran och vårda tarmen och ha sig. Alltså tarmen är ju till för att vi ska få i oss näring. Den är ju fantastisk och den kan ju omvandla en ditt vita bröd eller ett äpple eller en grisfot till näringsämnen som vi sen använder i kroppens alla celler då. Men det klarar ju den utmärkt, och inte bara hos oss utan hos alla djur. Alla djur har ju en tarm liksom. Det är det första som händer när ett djur bildas. Först finns det ju djur som bara är en cell, men när det är fler celler så vränger den in sig så det blir en tarm liksom. Så där den kan ägna sig åt att bryta ner saker och så. Och det klarar den så otroligt bra. Så vi behöver inte alls hålla på och lavemanga den. Och tänka på tarmfloran och vårda den. Och den är grunden för hela vår existens. Och den klarar sig utmärkt.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar det vara väldigt mycket mer som händer där nere i magen än vad man skulle kunna tro. Och det mesta behöver vi alltså inte bekymra oss om alls.
Ingenting skulle jag säga.
Kroppen är van vid att ta hand om sig själv.
Tarmen är van vid att leverera näringsämnen varenda dag. Liksom. Annars skulle vi inte sitta här. Tänk vad mycket. Vi har ätit ett ton mat vi äter varje år ungefär. Och sen så fint delar den sönder det här, skickar ut det och det går jättebra.
Så istället för att hålla på med tarmsköljning och gå igenom olika avancerade detoxkurer så borde vi, vad borde vi göra?
Nej, men man kan väl skänka en tacksamhetens tanke till tarmen om man vill. Eller också struntar man i den. Den har ju ingen själ så att säga. Så att den blir inte ledsen om man inte tänker på den. Men om man ska tänka på den så kan man ju bara vara tacksam över att den är så fint uppbyggd och klarar sig så bra.
Tack tarmen. Och tack Agnes.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Med för den delen. Är det någon som vill skicka in en egen fråga så kommer adressen på slutet här. Ta hand om er och era tarmar tills vi hörs igen.
Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Vill du också ställa en fråga till Christer och Agnes? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Tekniker för det här avsnittet var Robert Egnelius. Klippte, det gjorde Rasmus Persson. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lyssarides. Och producent, det var Hanna Andersson.